Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 96 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdagen den 24 november och agendan för idag kommer vara att vi först går igenom alla lagen som spelade i Game Week 9. Vi blickar framåt mot Game Week 10 och ser vilka spelare som kan vara av intresse. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi har en kaptensdiskussion inför Game Week 10 och vi avslutar med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med och ser till att vi har så fina priser i poddligan. Jag ska även nämna det att det är ju Black Week nu när vi spelar in, och om ni ska handla julklappar eller något till er själva så se till att gå in på unisportstore.se som har ännu bättre priser på produkter den här veckan än vad de vanligtvis har, även fast priserna alltid är riktigt bra där. Så fotbollströjor, fotbollsskor eller vad ni behöver. Vi hoppar in i en laggenomgång på en gång, och Stefan, jag tänkte lämna ordet till dig då du får gå igenom Spurs City 2-0.
Ja, precis. Spurs vinner efter ett tidigt mål av Son. Och i fantasy får man ju fortsätta väga form mot motstånd när Spurs spelschema är allt annat än lätt. Det går egentligen inte att säga så mycket mer efter den här matchen då man lägger sig på försvar efter det här tidiga ledningsmålet och ja, men gör det bra. Och stänger ner sitt, även om man släpper till en del halvchanser så är det imponerande och liksom kontrar in en tvåa och vinner matchen. Jag tycker det är ett styrketecken från Spurs och Mourinho. Reguilón fortsätter se intressant ut på sin vänsterbacksplats, men vi vet ju att Mourinho roterar en hel del på ytterbackarna, vilket håller mig lite avvaktande där. Son fortsätter vara klinisk och Kane ser ut att vara i lika bra form som innan landslagsuppehållet, även om liksom det blir ju mindre anfallsspel när man möter City än när man möter andra motståndare, så att båda tar sig in i poängen ändå, och det tycker jag liksom får säga det mesta om deras prestationer. Om vi kollar på City så fortsätter man ha det tungt offensivt, men man kan ju inte blunda för att deras kommande fyra hemmamatcher är mot Burnley, Fulham, West Bromwich och Newcastle. Och då, en spelare av De Bruynes kaliber vill inte jag sitta utan i de här matcherna. Det finns även ett case för Sterling, då hans skada som han ådrog sig med landslaget verkar vara av lindrig karaktär då han hoppade in här mot Spurs, och vi får se hur mycket han spelar i Champions League. Han är i alla fall med i truppen som kommer åka med till Citys match i Champions League. Kollar vi defensivt så tycker jag att Cancelo är av fortsatt intresse i försvaret då han skapar chanser, och det är ett sitt försvar som är allt stabilare i år än vad det har varit tidigare säsonger. När nollorna kommer så har Cancelo visat att han alltid är och nosar på bonuspoäng, vilket är en härlig kombination för backar att ha. anfallarna undviker båda. Då, ja, men båda hela Aguero var på bänken här. Jesus spelade 90 minuter. Och jag är osäker hur det kommer roteras på den positionen framöver här.
Yes. City är ju ett lag som alla blickar mot. Det är svårt hur man ska göra. Du rabblar ju upp spelschemat och det har väl inte undgått någon. Men samtidigt, de har gjort 10 mål den här säsongen. Det är lika många som Calvert-Lewin har gjort på bara han i Everton. Kommer det lossna? Jag tycker ändå man kan se vissa fina tendenser från De Bruyne kanske framförallt.
Ja, alltså jag tycker det är en no-brainer. Jag tror att man blir extremt straffad om man inte äger City-spelare med de här matcherna. Mm. Så jag har inga tveksamheter på att köpa in City-spelare till nu.
Hur hårt tänker du gå då? Tänker du, alltså De Bruyne kanske är en sån spelare man gärna sitter med och har binden på. Anfallarna, säger du att du inte är så sugen på, kollar du på att dubbla upp med både De Bruyne och Sterling med liksom all konkurrens som finns på mittfältet, eller?
Nej, det får nog bli De Bruyne och Cancelo som ligger närmast till hans. Är väl de jag kikar mot. Sen får man liksom se om, men som sagt, Sala är ju tillbaka och liksom i det snackas om att han kanske ska spela Champions League här imorgon och att han är frisk från covid, och då är han såklart ett stort alternativ på mittfältet istället för att dubbla och lägga alla sina korgar i City då, om man inte känner sig bekväm med det.
Mm. Ja, sen har du Bruno också som redan har gjort 2 mål för United i Champions League ikväll här mot Istanbul. Så att det är mycket pengar på mittfältet om man ska in med alla de 3 exempelvis.
Ja, men Bruno visar ju fin form och Salah har visat fin form innan här, så att, och sen en sitter mittfältare, då har man lagt mycket pengar där. Men jag tror att man får bra betalt utav det.
Yes, vi ska säga det, både Spurs och City har ju Europaspel här i veckan. City möter Olympiakos borta här imorgon onsdag och Spurs tar emot bulgariska Ludogorets hemma på torsdag i Europa League. Kristoffer, 2 andra lag som har Europaspel, det är Liverpool och Leicester, och Liverpool vinner matchen med 3-0.
Ja, precis, och först ska jag väl rikta tack till alla som kom på eventet i lördags. Det var jättekul och det kommer fler gånger, så håll till godo. Men vi går till matchen. Liverpool och visar ju fortsatt att hemmaplan är deras borg, och de kan ju inte förlora när de spelar hemma. Och jag tror inte man kommer göra det på bortaplan nu framöver heller, då schemat ser fantastiskt ut några omgångar. Jota fortsatt gjuten i startelvan, gör en riktigt bra match. Han går av plan 4:e matchen i rad som målskytt, och det är han ensam om att ha gjort i Liverpool-tröjan. Jag kan inte sluta imponeras av Firmino som lagspelare, dock inte som fantasyspelare. För det jobbet han tar defensivt, han går ner och stänger ytor för Leicesters mittfält, så att han täcker upp där och får idag i denna matchen gå av planen som målskytt. Riktigt bra. Vi fick se en nykomponerad backlinje. James Milner till höger. Han funkar ju överallt, vet vi. Matip och Fabinho i mitten. De funkar bra ihop. Men jag tycker det finns lite att jobba på där. De gör det kanonbra. Men ja, jag är inte så orolig för backlinjen just nu. Men det är inget jag fyller upp mitt lag med. Robertson, riktigt bra. Han kommer av med 3 bonus och han ska man sikta på om man vill ha en backspelare i Liverpool. Curtis Jones gör en jättebra match. Men jag riktar mina blickar mot Jota om man vill ha en budgetspelare i Liverpool. Han är en startspelare och jag tror att han kommer göra det bra. Vi fick veta idag att Salah är tillbaka, är med på för Europaspel i veckan, så jag tror att han är snart tillbaka. Har man honom på bänken efter de här, han har varit rödmarkerad, så ska han ingenstans. Ska vi gå till Leicester? Jag trodde ju mer på dem inför denna omgången, men de blev helt överkörda av Liverpool tycker jag, stundtals i alla fall. Thielemans är deras bästa spelare i den här matchen, men han blir låst i många situationer av Firmino och mittfältet i Liverpool. Men de har ett bra schema framöver. De har Fulham, Sheffield United, Brighton och sen kommer Everton. Så fyra gameweeks. Har man Leicester-spelare, lämnar de inte. Sitt kvar med dem lugnt. Jag tycker mig se att det finns många bra lägen för mycket poäng från Leicester.
Mm. Firmino tyckte jag faktiskt för en gångs skull såg ut som en striker i den här matchen. Annars så brukar han droppa väldigt djupt. Ja. Men det är ingen spelare jag kollar på i fantasy. Det är som du nämner. Jota är intressant tillsammans med antingen då Mané eller Salah. Just Robertson tycker jag är svår. Alltså, han kommer säkert ta sina poäng och sådär. Men jag tycker han är för högt prisad just nu. Ja. Speciellt med de problem som är.
Så är det, absolut.
Yes, jag tänkte gå vidare med Newcastle-Chelsea. Och Chelsea vinner matchen med 2-0 och har lite oflyt att det inte är mer egentligen. En spelare som är involverad i stort sett allting i den här matchen, det är Timo Werner. Och han kom bara ifrån matchen med en ass och sen ett offside-mål då, som han inte får någon poäng för. Men visar ändå att han är där. Jag tycker han har som sagt väldigt, väldigt oflyt att han inte får med sig mer i den här matchen. Fortsatt Werner och Abraham verkar ha ett jättefint partnerskap och det ställer mig bara ännu mer frågande kring vad som händer när Pulisic väl är tillbaka. Jag tycker det är svårt. Werner är en spelare jag hade varit väldigt nöjd med om jag hade suttit med. Jag hade inte tagit ut honom. Däremot skulle jag inte ta in honom. För jag vet inte vad som kommer hända när Pulisic är tillbaka. Om det är hans speltid som kommer bli lidande av Pulisic. Eller om Werner får kliva upp på topp. Och hur, om man kommer göra lika bra som han har gjort utifrån vänsterkanten tillsammans med Abraham. Där avvaktar jag och ser lite grann. Abraham tycker jag inte kanske att man plockar in just nu. Det är ingenting jag kollar på i alla fall. En spelare jag däremot kollar mot som redan sitter i mitt bygge och där jag faktiskt hade kaptensbinden i mitt privata bygge, det var Ziyech. Och om jag sa att Werner borde kanske haft mer än en ass så kan man väl säga detsamma för Ziyech. En jättefin insats, precis som vi vant oss vid. Han skulle haft ett... Werner hade ett läge då han bara kunde servera sig ett helt öppet mål. Men missa passen helt. Det blir någon blandning mellan avslut och pass. Och Ziyech slår även ett fint inlägg. Jag tror det är till Abraham. Där Abraham bara ska nicka in den från nära håll. Men nickar rätt i liksom skopan på målvakten. Så att, oflyt skulle jag säga. Jag känner mig jättetrygg med att sitta kvar med Ziyech. Och det är ett kaptensalternativ nästan vilken vecka som helst. Thiago Silva, han fick vila på grund av landslagsresan som var, så Rydiger klev in. Det påverkade ingen negativt det defensiva leden och Rydiger gjorde ett fullgott inhopp, ska man säga, att det är mot Newcastle, men Thiago Silva är ju den spelare som ska spela bredvid Zuma. Det vet jag att Lampard också går på. En Kai Havertz var tillbaka från covid men spelade inte. Han satt på bänken idag i segern mot Rennes i Champions League. Fick ett 15 minuters inhopp. Både han och Ziyech fick ett 15 minuters inhopp. Så välbehövlig vila för Ziyech där som behöver vara utvilad till helgen. Vi kan även konstatera att Reece James vilades i den matchen och Azpilicueta startade. Så sitter man med James så kommer han förmodligen starta här i Premier League till helgen. Och i och med vinsten mot Rennes så säkrar de avancemang från Champions League-gruppen här. Så att det är alltid skönt och då kanske man kan gå runt på lite spelare. Det handlar väl till viss del att säkra gruppsegen. Det står ju mellan dem och Sevilla som jag tror de har samma poäng. Men eventuellt kan man vila lite i Champions nu med det tajta spelschemat och det är välkommet. Newcastle, ja... Jag vet, Stefan, du har ju väldigt mycket emot Newcastle. Och jag kan, oavsett hur mycket jag vill prata upp Newcastle, så kan jag inte det. Jag tycker inte att de är speciellt bra. Det enda som är intressant ur fantasyperspektiv, det är ju Callum Wilson. Men han missar matchen. Kan eventuellt vara tillbaka till helgen. Då får man invänta presskonferenser och se. Men annars... jag tycker det är svårt, de har ett bra schema kommande fem, alltså ett riktigt bra schema, men det är bara Wilson som eventuellt skulle kunna locka. Vi fick även se Lascelles kliva ut skadad i den här matchen, vilket inte är positivt för Newcastle. Stefan, du kan få ta oss igenom den mållösa matchen mellan Leeds och ditt Arsenal.
Ja, men jag börjar med Leeds och de fortsätter ju se intressanta ut med sin högintensiva spelstil. Och jag gillar både Ayling och Dallas som är allt annat än liksom traditionella backar. Utan i den här matchen så fortsätter Ayling ha sin utgångsposition som är väldigt offensiv högerback. Medan Dallas spelar någon form av in i mittfältare som kommer till fyra avslutslägen här mot Arsenal och är nära med ett skott specifikt då. De är ju budgetbackar, kostar 4,5, men som sagt hotar väldigt mycket offensivt och det finns en helt okej chans till nollor nu när Phillips är tillbaka från skada på mittfältet tillsammans med duktiga Meslier i mål. Men den som står ut allra mest från Leeds är ju Bamford som verkligen har etablerat sig som ett pålitligt eller som en pålitlig Premier League forwards. Han är ytterst nära att bli målskytt i den här matchen också med en stolpnick och ja, som sagt, om några omgångar så vänder Leeds spelschema och jag tycker att de har bevisat. Ja, men att de kommer vara ett lag för, ja men de kan nog liksom sluta på övre halvan. De kommer definitivt klara sig kvar i alla fall. I Arsenal så ser det ju inte lika ljust ut. Arsenal har inte gjort ett spelmål på över 8 timmar. Senast var faktiskt Pepe, men Pepe var inte lika lyckosam i den här matchen då han drog på sig ett direkt rött kort utanför spelet. Dock så tycker jag ändå att det finns lite intresse och det är främst i defensiven och då genom Bellerin som sett allt bättre ut förutom när han ska kasta inkast, men i övrigt så har han skrapat ihop 3 ass och hela 9 bonuspoäng redan den här säsongen och vi vet sedan tidigare att han är duktig på offensiv plan halva så att där finns det lite intresse från min sida ändå och Arsenals spelschema ser okej ut, kommer se allt bättre ut här in i december. Så att, ja, jag tycker att han kan ändå vara av intresse i ett Arsenal som har problem med offensiva spelet.
Du gav en liten fin pik där till Bejerin. Det är tur att det inte är minuspoäng för felaktiga inkast. Vad har han, 4 stycken eller något sånt?
Han har gjort 4 felaktiga inkast i år. Det är helt sinnessjukt vad dåligt.
Sanslöst. Det som däremot är minuspoäng för, det är utvisningen som Pepe drar på sig. Och jag läste på Twitter en rätt kul grej. Det lät som att Spurs skulle överklaga avstängningen och ville ha en spelklar redan till helgen.
Ja, nej, det tror jag inte på. Nej, men det tråkiga var att han har ju gnällt om sin speltid. För chansen är en av de bästa spelarna på plan för vår del i alla fall. Och så går han och gör så där utanför spelet. Så det är ju, hans psyke är ju bedrövligt.
Ja. Du var inne på det lite grann. Leeds tycker jag är svåra defensivt. Ibland kan de bara stänga igen och sen så helt plötsligt så skeppar de liksom tre kassar och sådär. Men du var inne på det och det är någonting som jag också har sett. Phillips inverkan på Leeds rent defensivt verkar ju vara väldigt monumental. Att han är tillbaka nu, det gör väl som sagt. Phillips är inte en spelare jag tar in i fantasy, men det höjer ju intresset för Ayling och Dallas exempelvis.
Ja, precis. Och när det har runnit iväg lite, då har han varit borta. Och sen tror jag liksom man ska tänka på, men vad har motståndarlaget för styrkor? För att Leeds lämnar mycket yta bakom backlinjen. Och är det bra som är möter de lag som är bra på att ställa om, ja, men då kommer det nog vara svårt att hova in en nolla. Men möter de lag som har lite långsammare anfallsspel så tror jag absolut att de har bra chans till nollor.
Mm. Arsenal har Europaspel borta mot Molde här på torsdag, men vi förväntar väl oss ett roterat Arsenal där. Kristoffer, Fulham Everton, målrik match 2-3.
Ja, och ett Fulham som äntligen hittade målet. De fick även se ytterligare en bränd straff. Och nu var det Cavaleiro som fick chansen. Och han gled, och han gled, och han gled. Bollen gick långt över. Det är bara hem och träna på straffar. Scott Parker sa det. Nej, vi måste hem och träna. Vi har tränat denna veckan, men vi måste hem och träna mer straffar, mer straffar. Det ser bättre ut, det gör det, men de har fortsatt svårt att vinna matcher och man har ett riktigt tufft schema framöver. Så jag lyckas man få en poäng på närmsta fyra så ska man vara nöjd, och lyckas man ta fyra poäng på närmsta åtta så ska man vara väldigt nöjd med det. Jag tittar inte åt några Fulham-spelare i mitt bygge, men ska man göra det så finns Luckman som en möjliggörare. Den som hade störst inverkan i Fulham var ju Loftus-Cheek när han kom in. Han tog tag i bollen och pressade tillbaks Everton i stora delar tillsammans med Mitrovic. Så jag förstod inte riktigt varför de valde att vila dem från början. För de gjorde stor inverkan på laget och de kommer vara startspelare framöver. Tar vi Everton då, som satte högt tempo från start. Richarlison var tillbaka och han var riktigt spelsugen. Tillsammans med Calvert-Lewin så fortsätter de ju att mata in poäng. Calvert-Lewin gör två mål. Richarlison är ständigt aktiv i anfallen. Och han, jag tror att ska man ha in någon differential så är han väldigt bra där. Han är lågt ägd. Och jag tror att han har stor inverkan på det här laget. Och det kanske man inte tänker, utan man tänker på James och Digné som bra spelare. Men Richarlison, absolut. Digné gör det fortsatt bra. Man sitter upp ett nytt spelsystem som är mer lik 3-4-3. Där man puttar in James lite mer centralt. Då kommer han inte riktigt till sin rätt, tycker jag. Jag tycker han ska hålla sig lite mer till höger. Men det funkar inte riktigt utan Coleman bakom sig. Så det var väl ett sätt för Ancelotti att byta ut kantspelet och få in Iwobi som gör det riktigt bra där. Men schemat är bra i två matcher till. Sen blir det lite tuffare. Har man inte fyllt på laget med två spelare i Everton så vet jag inte riktigt om man ska vara försiktig. Calvert-Lewin kan sitta kvar, men stoppa inte in för många, tycker jag.
Nej, om vi börjar Fulham där, det är ju som du sa, de har tufft spelschema. Kollar man kommande tre så är det Leicester, City och Liverpool. Och det är väl många som kollar liksom kaptensval där. Liksom. Vardy, sen har vi De Bruyne, sen har vi Salah. Och lite, jag tror inte det är helt ovanligt att man gör det. Så Fulham kommer ha det tufft. Vad säger du där? Vem tar nästa straff i Fulham?
Jag vet inte, den som har säkrat skottfot just nu är nästan Areola, så jag vet inte om jag ska skicka in honom, men jag har svårt att se någon annan än Mitrovic, för nu måste han få igång målskyttet om han ska kunna rädda dem här, tror jag.
Ja, Lukman får väl aldrig närma sig en straffpunkt igen.
Nej, men Mitrovic tror jag är den som kommer få den. Han har psyket för det också, så att det, jag lägger mina ägg i hans korg.
Ja, jag var inne på det när vi pratade City, att de inte hade gjort så många mål. Men Calvert-Lewin leder ju ensam skytteligan nu på 10 gjorda. Det är ju faktiskt ett mål mer än både Arsenal och Wolves har mäktat med under den här säsongen. Väldigt imponerande. Men Stefan, jag vet att off mic så hörde du av dig till mig gällande Digné. Han såg ju väldigt spännande ut här och de spelade med wingbacks i den här matchen, som något som verkligen gynnar honom. Har du något att säga om Digné? Han ser ju väldigt fin ut.
Ja, ser fin ut, men jag tycker Kristoffer var inne på rätt analys, att liksom snart vänder spelschemat till det sämre. Och jag tror att det är mer av en behållen att byta in.
Ja. Ja, man sitter jättefint med honom, men jag håller med dig. Jag tycker att det är lite för sent att byta in. Calvert-Lewin däremot, ja, men det är en spelare man faktiskt även med vändande spelschema kan hoppa på nu. Även fast han har stigit i värde så tycker jag att det finns inga tendenser som visar på att han ska sluta göra mål. Det är väl egentligen så jag ser på Everton.
Ancelottis specialträning på Calvert-Lewin har gett enorm effekt den här säsongen. Så att han sitter gott i lagen.
Ja, och sen är du inne på en jättebra sak där, hur viktig Richarlison är för det här laget och kanske Calvert-Lewin till stor del också. Det är viktigt att han är åter i spel.
Ja.
Jag ska prata Manchester United-West Bromwich, en krampaktig match som United vinner med 1-0. Lite turlig första hemmaseger på Old Trafford tycker jag. Och turlig med den anledningen av straffsituationerna. Jag tycker att det är ju Bruno som gör vinnande målet på straff. Han får slå om den för att missa första, dock helt korrekt. Det är inte turligt tycker jag inte. Däremot att West Bromwich som skulle haft en straff tidigare som domaren till och med blåste för, den tar han av någon anledning bort efter att ha kollat på situationen i efterhand. Jag förstår inte riktigt varför. Så mer att det är det turliga. Och som sagt, det är turligt såklart, de som sitter med Fernandes, han får slå om straffen, det är dock korrekt. Och i övrigt så är ju Fernandes riktigt, riktigt bra. Han borde komma iväg med ännu mer poäng. Han har 6 skapade chanser i matchen, varav 2 riktigt stora chanser. Han har 4 egna attempts och Fernandes är den spelare man ska ha i fantasy. Nu gör han 2 mål här på en halvlek i Champions League. Hemma på Old Trafford, jag har ju varit på att prata om det, att hemma så har United haft det svårt, men kanske framförallt Bruno har haft svårt att producera samma poäng som han gör på bortaplan. Men fördelen med Bruno är ju att även när United ser lite halvschaskiga ut, men, och han också, så kommer ju poängen trilla in. Så att, jag tycker att det är det offensiva valet man ska gå på. Tidigare har jag varit inne på att prata både Rashford och Martial. Jag tycker inte att de är i närheten av vad Bruno har att erbjuda. Rashford kan se spännande ut, men han går poänglös lite för ofta tycker jag. Och jag kollar bara mot Bruno offensivt. Defensivt däremot, nu är det 2 hållna nollor och bara 2 insläppta de senaste 4 gameweeksen. Och man skulle kunna fylla på, det är svårt att hitta bra försvarsspelare, har vi varit inne på tidigare. Man kan kolla mot Wan-Bissaka eller Telles, som nu Telles spelar ju när Shaw är borta. Däremot vet jag inte, vi får väl se om Telles kan göra den där platsen till sin. Jag tycker Shaw har varit väldigt utskälld, men kanske gjort det ändå rätt okej. Okay. Jag tror inte det är helt säkert att Telles kommer starta match efter match efter match. Det kommer Wan-Bissaka göra. Men jag skulle vilja kasta in en outsider om man vill gå på United-försvarare och slänga in Maguire i den mixen. Maguire är faktiskt den försvarare i ligan som har kommit till allra flest attempts med sina 13 attempts. Så då får man lägga in att United dessutom har en match mindre spelade än väldigt många. Vi har i United väldigt fina fasta situationer som dels Telles på sina hörnor, men annars med Bruno Fernandes och sådana saker. Så jag tror att nollorna kommer komma för United när de har fint spelschema. Och offensiva poäng finns alltid från Maguire och hans starka huvudspel. Greenwood ska vi nämna, han missade den här matchen, var inte ens med på bänken. Samma gällde för Pogba som hade en liten småskada, sa Ole. Greenwood har haft lite sjukdom sägs det. Jag vet inte, nu i Champions League här ikväll så sitter Greenwood på bänken. Pogba är inte ens med i truppen. Jag vet inte, tycker inte att det är jätteintressant. Pogba tar man inte in i fantasy oavsett. Greenwood, I mean, man håller sig borta just nu. Det har varit mycket tal om sjukdom, pressen rapporterar om disciplinära problem. Men jag tror att det har att göra med en av hans hans nära vänner tog självmord här för ett tag sedan. Jag tror att det kan vara någonting som inverkar också, att kanske Ole inte vill gå ut och prata om det, utan vill bara liksom försöka lägga locket på lite. Det tror jag. Som jag var inne på försvarssidan, så för mig passar det inte att gå in på Telles, utan jag avvaktar där och vill se lite vad som händer när Show är tillbaka för att slippa göra massa försvarsbyten. Men det är en spelare som skulle kunna vara intressant med hans fina inläggsfot. Och som sagt, de möter Istanbul hemma idag. Jag tycker det är lite spännande. Vi får se Cavani från start, vilket gjort att man har dragit tillbaka Martial en bit och få utgå från vänsterkanten, och Rashford flyttar över till höger och så Bruno bakom där. Dessutom får Donny van der Beek en start, och det har vi inte fått se så många gånger. Nu leder de med 3-0 och det är slutet utav första. Men Rashford har gjort ett mål på en straff som han skapade själv, och Bruno inledde med två kassar. West Bromwich, där tänker jag vara väldigt kort. De har 6 gjorda mål, 18 insläppta, 0 vinster på 9 matcher. Jag kollar inte alls mot West Bromwich, och jag lämnar det där.
Har du någon prognos på Shaws skada?
Nej, det har jag inte. Jag har inte kollat så mycket mot det, eftersom att jag är inte intresserad av att ta in honom, och jag har inte kollat mot att ta in Telles heller. Men om jag inte helt för mig, så var det en hamstringskada som det var, som gick ut innan landslagsuppehållet, matchen mot Everton. Det brukar ju röra sig om några veckor, sen kan man vara tillbaka kanske mitten av december, om jag bara gissar. Men jag har inte hört någonting från Ole eller så, men jag för mig att det var en hamstring. Yes, Stefan, Wolves Southampton 1-1.
Yes, om vi börjar med Wolves, så tycker jag att det är läge att sälja om man äger Jimenez eller någon annan offensiv spelare, då spelschemat inte är det bästa och Wolves har inte riktigt fått igång offensiven och den klickar inte riktigt, och då har man haft ett väldigt fördelaktigt spelschema här under en tid, så att jag tyckte det fanns ett bra case för att ha de spelarna innan, men nu tycker jag att det är dags att göra sig av med dem. Defensivt har det dock sett bättre ut, och billiga Killman är fortsatt av intresse. Men jag tycker det finns ett case för att sälja Semedo snart, trots att han har imponerat. Då jag, som jag var inne på, inte förväntar mig speciellt många nollor med det här spelschemat framöver. Dock så ser jag inget så här panikbehov. De ska möta Arsenal härnäst, och vi vet att Arsenal är ett av de lagen i ligan som har gjort minst mål. I alla fall här på slutet. Så det går helt klart att sitta kvar med honom i den matchen. Southamptons, deras fina form fortsätter, och det har till mycket att göra med McCarthy i kassen, som har varit riktigt, riktigt bra här på slutet. Fortsätter han spela så här, så är han ett fynd i fantasy, men personligen så jagar jag sällan ett målvaktsbyte på grund av svårigheten i att förutspå när poängen ska trilla in. Även Walker Peters har sett fin ut, och Adams visar fin form nu när Ings är skadad. Jag är dock inte såld, men spelschemat är okej, och har man en bra magkänsla så ser jag inget fel i att köra på Southampton.
Nej, du, jag måste få kasta in en lyssnarfråga, för jag tycker att den var så rolig när jag kom. Det är Rickard Andersson som ställer den. Jag tycker en konstig fråga, måste jag säga, Rickard. Han skriver så här: jag har McCarthy i mål, som är en väldigt billig och bra målvakt, men det är väldigt många som äger honom i mina ligor där jag ligger väldigt bra till. Ska man kanske byta till Fabianski istället? Tänker på hans ägandeskap på 3,1%, och just nu är han bästa målvakt. Känns som en målvakt man kan hålla många nollor och ta väldigt många räddningar. Era tankar kring detta? Jag tänkte på att du pratar om att du inte letar efter att göra målvaktsbyten, men Rickard här verkar ha sett något som ingen annan har sett.
Ja, men Fabianski har ju varit extremt bra han också. Men som sagt, McCarthy är ju uppenbarligen i hög form han också. Så nej, jag hade inte gjort det bytet. Sen liksom, tror man, för West Ham har haft mycket svåra matcher och sett tajt ut defensivt, så tror man på att de kommer fortsätta hålla mycket nollor. Så, Fabianski är en sån, men som sagt, jag gör helst målvaktsbyten, ja, om man inte har någonting annat att göra. Men det har jag svårt att se att lag inte har saker att göra med sina utespelare med tanke på, ja, med coronaläget, och det, spelare försvinner titt som tätt. Liksom. Jag har i alla fall alltid haft byten att prioritera på bland mina utespelare, och då väljer jag att fokusera på det.
Mm. Nej, du skjuter inte ner frågan riktigt lika hårt som jag gör. Jag tycker också Fabianski är en bra målvakt, men jag tyckte det var så roligt han skriver, det är en väldigt billig och bra målvakt. Det är många som äger honom i de ligor han är med i, och han själv ligger väldigt bra till. Jag förstår inte varför han ska göra ett byte ifrån honom då. Det är mest det jag tyckte var väldigt, väldigt märkligt. Men
Ska jag skjuta in det, så tycker jag väl att det är väl ett bra sätt också att täcka upp en plats, så man inte liksom blir ivägsprungen på en målvaktsposition där. Att man håller samma spelare och letar differentials i andra lagdelar i så fall.
Ja, och som sagt, han behöver inte leta differentials, tycker jag. Han ligger bra till i sina ligor, ja. Och som sagt, just målvaktsbyten, Stefan är inne på det. Alltså, byten, de är extremt värdefulla, kanske extra mycket just i år med alla skador och covid som kommer till höger och vänster. Så om man bara sitter på ett byte, ja, men då gör man absolut inte ett sånt byte. Då vill man hellre spara upp till två, och har man två byten så finns det nästan säkerligen någon annan position som det brinner mer på, skulle jag säga. Sen så, ja, det får man ju se. Kristoffer, Sheffield United West Ham, då kommer vi in på Fabianski som håller en nolla då. 1-0 till West Ham blir det.
Han gör ju det, men om jag börjar med Sheffield så, och Stefan sa där att ja, Arsenal har ju svårt att göra mål, och det har ju ta med tusan Sheffield också. Fyra mål har det blivit i år, och det ser inte ut att bli så mycket mer. Lite till, men det blir inte mycket mål i alla fall för det laget. Och de är kända för att inte göra många mål, men förra året så höll de ju bra ihop defensiven också, så att de kunde ta många poäng. Den svåra säsongen 2 har ju visat sig vara en riktigt tuff nöt för Sheffield att knäcka. Och ska inte tåget vara kört så tidigt på säsongen som i Gameweek 9-10 här, så är nästa match en riktigt viktig mot West Bromwich. Sen blir det tuffa matcher igen, och den här matchen är en nyckelmatch, tror jag. Och nej, det finns inget att hitta i Sheffield just nu, och jag blickar inte dit. West Ham då. Backlinjen ser ju superbra ut. Det finns mycket intressanta namn i den backlinjen att hämta. Du har Cresswell, Kofal, Masuaku. Och de ser tajta ut. Cresswell är ju en fantastisk bonusspelare. Han kommer undan med assist då och då. Och Masuaku och Kofal lika så. I den här matchen så var det Cresswell och Masuaku som tog bonus. Kofal låg nära till hans hand med. Offensivt så Haller får spela i Antonius frånvaro, och han gör mål i denna matchen. Men jag tror snart är Antonio tillbaka, och då är det han som är första spelare där. Och då så Haller är inget man siktar in sig på för att ha in i laget. Men schemat ser okej ut. Det är inga liksom jättesvåra, det är inga jättedåliga matcher. Villa, Manchester United härnäst. Sen kommer det två lite lättare i Leeds och Crystal Palace. Man kan mycket väl störa både Villa och United, tror jag, med det bra spelet de har visat upp. Släpp inte era West Ham-spelare om ni har dem. Zuzek är ju en bra möjliggörare på mittfältet, och han endast kostar runt 5 miljoner. Så att vill man ha offensiv kraft för mycket pengar i Vardy och Kane exempelvis, så är Zuzek jättebra på mitten. Även Fornals gör det jättebra. Han är i det lägre prisbandet. Så han är mycket väl, kan man mycket väl få mycket poäng ifrån. Har ni något annat att säga i de matcherna?
Nej, kan vi säga det? Zuzek, som du är inne på, alla som har lyssnat på den vet ju hur bra jag tycker om honom. Jag tycker det är en perfekt. Jag kan inte se någon bättre femte mittfältare om man väljer att gå på tre anfallare. Jag tycker han är extremt prisvärd och West Hams fina spelschema. Det enda som är svårt med att ha honom som femte mittfältare, det är att sätta han på bänken, tycker jag. För att man vill gärna spela honom vecka efter vecka. Gällande Haller och Antonio där, så Antonio är ju tillbaka i träning, har ju Mois berättat. Men Haller gjorde det faktiskt riktigt bra här. Ja. Och det kommer ju bli en konkurrenssituation, men Antonio gjorde ju ett starkt case för sig när han var hel.
Så är det ju. Haller är ju en jättedyr värvning, så att han vill de ju få igång. Så det är ingen snack om den saken. Men kommer Antonio tillbaka i den formen han var, så har han nog första spaden i det laget.
Vi får se vad David Moyes football genius hittar på. Det kan ju vara så att han försöker få in dem båda och kanske flytta bort Antonio från striker-rollen. Det känns ju som att det är Haller, han ska inte utgå från någon kant. Antonio är väldigt flexibel, kan spela på flera platser, men man vill ju ha han där längst fram. Det är där han är allra bäst. En annan spelare i West Ham som måste vara väldigt frustrerande att äga just nu, det är ju Bowen. Han tycker jag, varje gång jag ser honom, han gör det så bra och hotar hela tiden. Men det här var faktiskt femte raka blanken från hans sida, och ja, jobbigt att sitta med honom. Men samtidigt ser man fina tendenser, vilket kanske inte gör att man byter ut honom heller. Där står man nog i ett litet vägskäl, kan jag tänka mig. Och Sheffield nämnde du, av de fyra gjorda målen, det är inte bra, men framförallt det som chockerar är ju att det är noll hållna nollor på Sheffield. Får väl se om de kan få ordning på försvaret där framförallt. Sen så måste de ju börja göra mål också, men det gjorde de ju inte speciellt många förra säsongen heller, om vi ska vara helt ärliga.
Nej, det var verkligen, de var ju botten på det, men där höll de ju ihop defensiven och... Ramsdale är ju en bra målvakt, men får han ingen hjälp framför sig så kan han inte göra så mycket.
Nej. Jag ska gå vidare med Aston Villa Brighton, en match Brighton vinner med 2-1, viktig vinst för Brighton. Men jag tänkte börja med Villa, och alla vi som sitter med Villa-spelare har lite oflytt i den här matchen. Jag vet att jag pratade upp Grealish som ett bra kaptensval exempelvis och så, men hans möjligheter påverkas ju något enormt då Barkley kliver ut skadad redan i minut 5. Det är någon känning i en hamstring, och som sagt, jag tycker att alla som sitter på både Watkins och Grealish bör följa det här ganska intensivt, vad som händer med Barkley. För det påverkar verkligen dem. Grealish kanske framförallt. Grealish fick gå ner i banan och ta Barkleys centrala roll istället för att utgå från vänster där han har gjort det så väldigt bra. Och man ser direkt Grealish statistik i den här matchen. Alltså siffrorna, det är liksom sämre på allting rakt igenom från den här matchen sett till allt annat. Och jag läser faktiskt in väldigt mycket i hans flyttade roll. Han inte alls får ut lika mycket där centralt. Den spelare som gör att han hamnar centralt, och det är fortfarande en offensiv roll, men han kommer inte alls in i det. Det är ju Traoré som kommer in och blir inbytt istället för Barkley. Inte nog med att han tog Grealish plats ute till vänster, utan han tog även väldigt mycket fasta situationer. Han verkar gå före Grealish där. Och bland annat så är det Traoré som slår den frispark som Konsa nickade in i Villas enda mål. Så att vi får väl se. Traoré gör en bra insats där ute till vänster. Och är det så att Barkley blir borta en tid nu, då påverkar det verkligen Grealish. Sen kan det vara så att Grealish kan komma i ordning, och jag tror det måste ligga väldigt högt upp på Dean Smiths agenda att få ut mer av Grealish, och då kanske det är så att man får ändå sätta han ute till vänster för att få hans nytta, för han är så extremt vital för att Villa ska gå bra. Men som sagt, Traoré gjorde det bra till vänster, men de måste få igång Grealish. Och att Grealish då inte blir lika framträdande och dessutom Barkley saknas, det påverkar ju Watkins en hel del också. Så att det tycker jag man följer väldigt noga om man sitter investerad i Aston Villa. Vi går över till Brighton då istället. Och här så fick vi se Danny Welbeck som målskytt. Och jag tycker framförallt att hans intåg har gjort Mopay mindre intressant. Då Mopay nu mer agerar offensiv mittfältare än striker. Vi pratade gott om Mopay här i inledningen av säsongen. Men han tycker inte man sitter så bra med i fantasy just nu. Welbeck har gjort det bra när han har kommit in. Så att jag tror att han kommer fortsätta i den rollen. Dessutom så har vi en Trossard som fortsatt är borta på grund av sin lårskada. Borde väl vara tillbaka nu här inom kort. Men han är en viktig spelare för Brighton. Lamptey åker ut, tar två gula kort sent och missar nu Liverpool i Game Week 10. Det gör kanske inte så mycket för Lamptey-ägare kanske ändå inte kollade på att spela honom just i den matchen. Så att jag tycker att man ganska lugnt kan sitta kvar. Det gäller ju som sagt att man har ett lag där man får ihop startspelare. Men om det inte är så att det är ett problem så tycker jag gott man kan sitta kvar med Lamptey ändå. Stefan, sista matchen, Burnley Palace, en match Burnley vinner med 1-0.
Ja, en typisk 1-0 vinst från Burnley som vi har sett så många gånger innan. Wood får visa lite form tillsammans med Pope i kassen och Charlie Taylor på vänsterbacken. Men jag tycker spelschemat fortsatte lite för svårt för att ha något större intresse för Burnley just nu. Men som sagt, det är de spelarna som jag primärt kikar mot när spelschemat vänder till det bättre. I Palace del så är jag enbart intresserad av en spelare och det är Zaha. Dessvärre för de som äger honom så har han ju dragit på sig corona här och självisolerar just nu, missar den här matchen och troligtvis även nästa hemmamatch mot Newcastle då, vilket är ett slag såklart, och missar han den då tycker jag att det finns ett case för att få byta ut honom ändå här.
Ja, verkligen. Zaha är ju den mest intressanta spelaren. Jag vet att det ställer till det en hel del för ditt privata lag. Du hade Lamptey där som första bänkspelare. Och så hade du i stort sett räknat hem att men han kommer jag inte behöva använda. Det är bara Zaha jag har kvar här. Och så missar han jävla oflytt. Alltså.
Ja, Lamptey satt ju tvåa på bänken. Men jag hade ju Salah och Zaha. Salah var ju planerat dock. Ja. Men Zaha var ju inte det. Så det var lite otur.
Ja. Det var matchgenomgången och vi ska gå in i rekommendationerna och vi börjar i försvarsleden. Förra veckan, jag vill inte ändra jättemycket, jag hade ju Chilwell, Koufal och Kurt Zuma. Jag har gjort så att Chilwell och Koufal sitter kvar, jag tycker de ser jättefina ut. Sen om man har Koufal eller om man har Cresswell eller vem det är, det är ganska... hugget som stucket. Koufal är lite billigare än Cresswell, det är därför jag tog honom här. Har man pengar och pytsa in på Cresswell istället så tycker jag man kan göra det, för att han ser ju fin ut. Men jag har gått på det billigare alternativet just i detta fall. Zuma får ändå stryka på foten nu, eftersom man sitter där med Chilwell, eller bör göra tycker jag. Så behöver man kanske inte dubbla upp försvarsleden där. Däremot är det ett perfekt läge att hoppa på Cancelo i City. Jättefint spelschema och lite av en differential. Ägs bara av 3,2% just nu. Jag tror att det kommer öka en hel del. Chansen till nollor kommer vara superstor. Stefan, du gick igenom spelschemat för City. Jag tror att det kommer vara en hel del nollor och dessutom tror jag att vi kommer se offensiva poäng från Cancelo. Och här är jag beredd att ta en chansning, även om det kan vara så att vi får se att han vilas någon match nu när Mendy kommer tillbaka. Men jag tror att Cancelo, han spelar kanske minst 3 av 4 Premier League-matcher och ja, då är han absolut värd att ha i det här spelschemat. Stefan, du är ju också med mig på Chilwell, du har Cresswell istället för Koufal och sen så har du Lamptey då som drog på sig två gula.
Ja, och då blir ju Lamptey den som får stryka på foten. Chilwell och Creswell är jag nöjda med. Jag tycker man ska fortsatt sitta där. Men som sagt, jag är ju inne på ditt spår också att alla utav de här West Ham-backarna funkar egentligen. Creswell är den som har störst offensiv potential bland dem, men som sagt, man vet inte där. Sen har jag också hoppat på Cancelo. Vi har ju pratat gott om honom några veckor här i podden, och nu tycker jag absolut att det är ett bra läge. Jag tycker han ser jättefin ut.
På mittfältet, Stefan, då har du Grealish, Ziyech och Bruno. Det är ju tre fina spelare, men är du något orolig för Grealish som jag var inne på här på Villa?
Ja, nej, Grealish, vi vet inte. Alltså så här, det är ju uppenbarligen när man har, när det sker en skada under match och liksom man får kasta om, så är det ju inte optimala förberedelser. Vi får se vad Villa hittar på framöver. Men som sagt, jag är orolig där. Och samtidigt så tycker jag att de andra är så fina med Fernandes och Ziyech. Och jag vill ha in Kevin De Bruyne. Så att därav får Grealish stryka på foten. Men som sagt, jag tycker att det är för tidigt att byta ut honom i fantasy baserat på en match här.
Mm. Ja, jag håller helt med. Jag har ju Grealish i mina rekommendationer tillsammans med Bruno. Med Ziyech och Zaha. Men jag har också gjort så. Jag håller med dig. Jag tycker inte att det är läge att ta ut honom. Alltså jag har ändå satt han lite inom parentes för att det finns så bra alternativ. Jag hade Grealish, Ziyech och Zaha förra veckan. Zaha stryker jag, och det hade jag gjort oavsett covid eller inte. Men nu finns det liksom ingen anledning. Och Kevin De Bruyne ska in. Så att det är givet. Sen har jag faktiskt tagit bort Grealish då, till fördel för Bruno. Precis som du har i ditt bygge. Men... som sagt, jag har Grealish i mitt lag. Jag kommer inte byta ut honom. Jag kommer få in jag kommer ha Grealish, Bruno, Ziyech och De Bruyne i mitt lag. Jag har hittat lösning för det. Men jag tycker att Grealish situationen är värd att bevaka, sett till att vad som händer med dels Barkley, hur länge han blir borta, men kanske framförallt sen hur Grealish roll kommer att se ut. På anfallssidan så var vi helt överens, Stefans. Både du och jag hade Watkins och Calvert-Lewin. Jag ser ingen riktig anledning att ändra någonting, så jag sitter kvar där.
Yes, jag plockar bort Watkins till fördel för Vardy, som jag tror kommer vara riktigt fin här på över fyra omgångar.
Det köper jag, och det är lite samma där med Watkins. Jag tror han påverkas kanske inte riktigt lika mycket som Grealish ändå, men om Grealish påverkas, så påverkar det i sin tur Watkins, så att jag köper det.
Men jag vill ändå kasta in en flagga för att jag tycker att man gör bäst i att lägga mest pengar på mittfältet just nu. Så att även om jag tycker att jag tror att Vardy kommer göra det bra över kommande fyra gameweeks, så långsiktigt så prioriterar jag hellre att få in de här De Bruyne, Fernandes och så ser jag liksom, jag håller fortfarande Salah som väldigt högt på mittfältet.
Ja, precis. Han nämnde vi inte i våra mittfältsrekar tidigare. Vi har sagt att vi inte gör det för att vi tycker att han är självklart. Tycker fortsatt att han är det. Nu är han förmodligen tillbaka. Jag är inte med Vardy. Jag tror också att han kommer göra det bra. Men som sagt, jag kommer ha ett mittfält efter den här gameweeken med Grealish, Bruno, Ziyech, Kevin De Bruyne och Salah. Då finns det inte utrymme att ha en Vardy uppe på topp. Jag har inte de pengarna. Så ser det ut för mig. Differential-val. Stefan, vad ska vi säga? Jag fortsätter ånga på och du kämpar. Du valde Martial, jag Richarlison. Och jag står på tre vinster nu. Du har en poäng. Nu inför Game Week 10. Så du sa att du var ganska säker på vem jag skulle ta, och att, eftersom jag har första valet, och att du därför skulle förlora. Men jag vet inte, jag har redan nämnt han. Det är Cancelo som ägs av 32%. Det kanske går lite safe. Det finns ju flera City-alternativ. Och jag anar att du kanske blickar mot ett annat City-alternativ.
Det gör jag. Jag tar Raheem Sterling.
Mm. Ägs utav 4,6%.
Jajamän.
Vi har även en Sergio Aguero som ägs utav 1,3% som jag lockades en hel del utav. Men jag känner mig tryggare med att Cancelo kommer starta den här matchen än faktiskt både Sterling och Aguero. Sterling har ju varit en spelare som faktiskt har vilats ganska ofta mot lag som Burnley. Så att, ja, jag hoppas lite på något sånt. Och dessutom tror jag att Burnley kommer inte göra mål mot City. Jag tror inte det. Däremot så kan de alltså stänga till det för ett City som inte har presterat allt för bra.
Ska jag gå emot er då och ja, antingen, jag har ju ett val i City, ett tredje val i City om jag vill, men jag lämnar den pucken och tar Richarlison på 4,2%. Då.
Ja, Richarlison han hade ju jag den här veckan och tog en vinst med.
Ja, jag tar in han nu.
Mm-hmm. Jag hade både Aguero och Richarlison på min lista, jag var rätt säker på att du skulle ta Sterling där.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, som sagt, jag tror att 6 poängen på Cancelo, den är nästan odiskutabel. Och sen så tror jag att det finns hyfsat goda chanser till att om City gör poäng framåt så kan Cancelo ställa till det med också.
Ferran Torres på 1,3% är ju spännande. Han visar god form.
Ja, men det är som sagt, det är startplatser där. Och jag tror att Cancelo är säkrast av alla de här City-spelarna vi har nämnt nu.
Så är det.
Yes, vi ska gå till en kaptensdiskussion och vi kanske får anledning till att återkomma till City då. Men vi börjar med att konstatera att det är en fredags deadline igen. Jag är så förbannat trött på de här fredagsmatcherna, framförallt Champions League-veckor och Europa League-veckor. Men det är deadline fredag 19:30 för att Palace och Newcastle ska spela vid 21. Så missa inte den deadlinen. Jag kollar i alla fall inte på en kapten från Palace eller Newcastle. Men det finns många andra alternativ. Ska vi börja med City Burnley eftersom att vi har pratat väldigt mycket City nu. Och för mig är det i alla fall, nu var inte det ett aktuellt differential-val. Men går man på City tycker jag att De Bruyne är den spelare man vänder sig mot. Vad säger du, Stefan?
Ja, men jag håller med. Det har ju redan kommit rapporter om att han vilas från Champions League också. Vi får ju såklart följa upp om det ligger någonting. Liksom. Vi har ju corona här som härjar, så vi får ju följa upp det så att det inte kommer fram att han har corona. Men om det handlar om en ren vila så är det ju bara positivt. För han har spelat väldigt mycket både i City och landslaget. Så att han kommer definitivt ha nytta av den vilan.
Mm. Ja, Kevin De Bruyne är en av de bästa kaptenerna den här gameweeken skulle du säga?
Ja, alltså, nej, jag tycker det finns många bra. Jag tror väldigt mycket på Vardy mot Fulham. Jag kommer inte äga honom så det är inte aktuellt för mig. Men som sagt, jag lägger mycket pengar på att han gör mål mot Fulham. Och sen har vi även Salah mot Brighton. Och vi har sett att Brighton gärna liksom spelar sitt spel och det kan verkligen straffa sig mot ett lag som Liverpool.
Mm. Om jag ska gå in och vara lite djävulens advokat och prata emot dem, jag tycker att båda är bra kaptensalternativ. Vardy kollar jag framförallt mot där ett tag. Jag hade velat haft han. Jag ska säga så här, jag hade hellre satt binden på Vardy i matchen mot Liverpool. Nu var det tur att jag inte hade honom och gjorde det. Än en match hemma mot Fulham. Fulham, absolut, de är inte bra på att försvara. Men jag tror att de kommer ligga väldigt lågt borta mot Leicester. Och Vardy är en spelare för mig som jag tror, ja, utöver straffarna, så är det mål på omställningar. Och det passar bättre i storlagsmöten. Jag är inte alls säker på att Vardy kommer vräka in mål mot ett Fulham. Och det är mål man ska ha från Vardy för att det är ingen assistspelare. Säger du emot här?
Nej, alltså man såg under förra säsongen att han gjorde väldigt mycket mål mot sämre motstånd nu under Rodgers. Så det tycker jag att han har förbättrat. Men ja, visst, jag tror hårt på honom faktiskt.
Mm.
Jag hade ju Vardy som kapten mot Liverpool och det gick inte så bra.
Nej.
Men så att jag lutar åt att sitta kvar med den binden faktiskt.
Ja. Men där får man, jag tycker Liverpool gjorde en extremt bra match mot, mot Leicester. Och samtidigt tycker jag att, att Vardy hotade ändå.
Det gjorde han.
Det fanns liksom tendenser. Jag tycker inte att det var en dålig insats av Vardy. Så jag hade inte kollat för mycket på att han inte presterade mot, mot Liverpool.
Nej.
Eller haft det så mycket i beräkningen i alla fall.
Nej, jag skulle inte sätta binder på Vardy. Jag tycker att Kevin De Bruyne är mycket bättre val som kan leverera poäng både assist och med mål och hemma mot Burnley sådär. Salah tycker jag också är intressant. Det enda som oroar lite grann det är vad det kommer innebära det här att han har varit borta så länge. Han brukar vilja spela väldigt mycket men det skulle ju kunna vara så att att Klopp ändå liksom vill matcha innan lite grann efter att ha varit borta ett tag. Skulle kunna börja på bänken, skulle kunna få. För det, egentligen finns det ju ingen anledning att kasta in honom. Liverpool spelar svinbra mot Leicester. Jota går jättebra, Firmino går jättebra, Mané går jättebra. Det är klart man kan spela med alla fyra, det har han visat tidigare. Men vissa frågetecken där.
Kan Jota vara ett alternativ för kaptensbindeln?
Jag tycker inte det. Vad säger du, Stefan? Jag tycker Jota gör det jättebra, men det är ju samma där. Om det är så att Salah kommer tillbaka, kan det vara så att Jota då inleder på bänk och att Salah kanske får 60-70 och så ett planerat byte och Jota kommer in? Så skulle det kunna vara.
Ja,
nej, men Jota, du var inne på det. Jota har ju det rekordet han har slagit att han gjort 4 raka mål på Anfield som debutant och det är först i klubbens historia. Men han har gjort alla sina mål på hemmaplan. Så där kanske det finns också någonting i den statistiken även om det har varit liksom få antal matcher att bedöma på. Men sen är jag också inne på det där. Det är osäkerhet i Liverpool vad som händer. Jag vet att Klopp inte verkar helt nöjd och har godkänt att Salah åkte iväg på hans brorsas bröllop här. Och det var ju där han fick corona med största sannolikhet. Så att vi får se här. Men vi har ju Champions League att kolla på i veckan och se hur de ställer upp och så.
Alltså det är helt sjukt där. Det var hans brorsas bröllop. Jag förstår att han åker på det, men det var ju ett bröllop för typ så här 800 pers eller något sånt läste jag. Och alltså Salah i Egypten, alltså han är ju alltså, vad Zlatan är i Sverige, det är liksom det är upphöjt i hur många gånger som helst. Han avdyrkas ju där, så han har väl hånglat med halva stället och de har kramats och det har varit liksom, det är klart att det är där coronan kommer ifrån. Du var inne på det gällande borta hemma. Får man bolla upp en Bruno som nu ska spela borta? Och det är där han gör det allra bäst. De möter Southampton. Jag tror väl kanske att Southampton har lärt sig att inte spela med den här superhöga backlinjen. Men Bruno är en spelare som tar poäng hela tiden. Och det blir ju tvåsiffrigt varje gång han spelar borta.
Ja, men jag sköt ju ner den där hemma borta grejen inför kaptensbinden här i förra veckan. Och nu har han bevisat det i Champions League igen att han kan göra det på Old Trafford. Så. Nej, men det är klart att han kan vara ett alternativ. Jag tycker att jag lockas mer av de andra matcherna och tycker att liksom Southampton har sett rätt bra ut defensivt sett. Sen har det varit mycket på grund av att McCarthy har varit bra. Jag lockas mer av de andra matcherna. Men absolut ett alternativ.
Mm. Sista outsiden jag tänkte kasta in, det är matchen Everton-Leeds. Så det vill bara välja vilken anfallare man vill gå på, Calvert-Lewin eller Bamford.
Ja, nej men jag tror precis på förhand har det här alla möjligheter att bli en öppen historia om man kollar på hur det har sett ut tidigare.
Alltså Evertons försvarsspel, det är ju bedrövligt. Alltså oavsett hur fin vi har pratat om det, men Calvert-Lewin han vräker på och så här, men de släpper in 2 mål mot Fulham och drar på sig en straff och det här försvarsspelet det kommer inte hålla och jag tror att det är en match som faktiskt passar Leeds ganska bra att spela borta mot Everton, så att har man Bamford, även om man inte sätter binden där då, så tycker jag absolut det är ingen spelare man bänkar i en sån här match. Det är en riktigt bra match för Bamford, och som sagt, jag tror att Calvert-Lewin också kan göra bra, han är ju stekhet just nu, men
möta två långsamma mittbackar i Mina och Keane där, så kommer han nog ha det väldigt roligt, tror jag.
Ja, nej, som sagt, jag är inte modig nog att sätta en kaptensbindel där, men det behöver inte vara fel. Det är väl väldigt mycket som lutar mot att jag ändå kommer gå på Kevin De Bruyne. Om ni två grabbar måste välja en kapten för den här veckan, är det Vardy då om ni får välja helt fritt?
För mig är det Vardy.
Jag går på Vardy också. Jag tror Vardy kommer göra en del poäng nu framöver, så att jag... Ja. Jag har han i mitt lag nu, så nu ska han spränga poängvallen här, tänkte jag.
Ja, det blir spännande att se. Vi får se vem som får rätt där. Jag sticker ut hakan och säger att Vardy går blanka mot Fulham.
Ja.
Det får vi se. Men jag har en sån känsla. Jag tror att matchen passar han illa. Vi ska gå över till lyssnarfrågor och... Vi kan börja, det här är kul. Mot slutet av säsongen brukar vi kunna få in en del anonyma frågor. Men här har vi en som har skrivit och sagt jag vill vara anonym när ni tar upp det här. Vi respekterar det. Jag har lagt in det lite som en kategori och övertänka situationen. Men vi får se vad ni säger. Han skriver så här. Har hamnat efter i alla ligor efter upprepade felsatsningar. Vänta med mitt wildcard fast jag borde dragit för länge sedan. Tänker att det gör mer nytta precis innan det brinner inne, alltså där runt jul. Ettan är viktigast, kompisligan har alla så kallade Twitter-spelare och de populära FPL-spelarna. Följer era rekar etc. Övriga ligan är inte så pålästa. Hur skulle ni göra? Också ta in de populära som alla i toppen har och komma tvåa i kompisligan. Det blir svårt att ta ikapp på ledaren då, vi kommer få väldigt lika lag. Eller satsa på outsiders för att ha chans att kunna vinna vid bra träff. Eller komma sist om det skiter sig, skriver han. Stefan, vad säger du? Är det inte lite att börja övertänka här inför Game Week 10 och göra såna här grejer?
Jo, jag hade gått på de spelarna han tror på mest. Liksom. Och sen om hans liksom, kompis där har fått ihop ett riktigt bra lag, då kanske det är att gå på hans spelare. Men kanske liksom, sticka ut med en, två spelare mot honom. Det är så många omgångar kvar. Så att en, två spelare räcker för liksom, att differentiera sig lagmässigt. Det kan skapa stor eller liksom, effekt på över många omgångar.
Absolut, de kommer inte sitta med samma kapten alla omgångar. Där kommer det skilja sig. När han drar sitt wildcard så kanske där vi runt jul så kan han ju istället ändra sig lite. Jag hade inte börjat hoppa runt. Sen så är det en spelare som han inte har som han tror väldigt mycket på. Ja, men gå på det då. Men sitt inte och försök. Så, nej, han har ettan i ligan. Han ska inte ha. Det tror jag kommer skita sig. Sånt där får man göra i slutet av säsongen.
Man ligger rätt av en anledning. Man har rekat bra och liksom fångat upp de här bra poängspelarna. Och jag är i exakt samma situation jag själv i mina kompisligor. Men man ska inte stressa sig till de här poängen. Det är bara Game Week 10 som är för dörren. Liksom. Jaga inte och gör inga dumdristiga beslut i början av säsongen. Då kommer det bara straffa sig ännu mer, tror jag.
Ja. Nej, jag håller med helt. Claes Briland skriver så här. Tror det eller ej, men jag sitter kvar med size i mitt lag. Har haft större problem att åtgärda helt enkelt. Vem ska jag byta in? Jag har Lamptey, Zuma, Justin och Robertson. Och 5,2 mille att tillgå. Då antar jag att det är om när han byter ut sizen av 5,2. Att han inte har 5,2 på banken och size. Vet att ni gillar Cresswell, men jag är ändå tveksam till West Ham.
Ja, nej, jag tycker West Ham är ett bra alternativ i den priskategorin. Annars så, men på lite sikt så gillar jag även, han hade ingen Leeds-back, va?
Nej.
Nej, så de två tycker jag är väl de bästa alternativen.
Ja, jag tycker Cresswell är ett jättebra alternativ om de har 5,2. Får ta in en back, alternativt gå billigare på exempelvis Kofall. Men om han inte alls tror på West Ham så ska han ju såklart inte gå på det. Size ska man inte sitta kvar med i alla fall.
Wolves har fortsatt bra spelschema ända fram till jul här, så att, där kan man ju också gå om man inte har tre offensiva krafter.
Wolves.
Nej, Villa menar jag. Villa ja. Menar jag, förlåt.
Ja, jag tänker, de har inte speciellt bra spelschema.
Villa.
Yes. Isak Berglund, han vill ta in Vardy och sätta binden här när de möter fulla. Man verkar vara i er båt. Han kan antingen ta ut Werner eller Kane. Båda har straffar och spelar bra. Han skriver också att han har Zaha, Ziyech. Att han också har Zaha och att Ziyech känns självklar. Finns inte mycket annat intressant. Där sa till Ziyech tycker jag känns given, men vad säger ni om att byta ut Werner eller Kane för att ta in Vardy?
Nej, men jag tror att det kan vara bra avkastning på det över fyra omgångar här. Det tror jag. Jag tror inte att, men jag vet inte vem jag hade valt faktiskt.
Nej, det är tufft. Kristoffer, har du något självklart där? Tycker du att det är ett bra byte och vem hade du i så fall plockat ut?
Jag tycker det är ett bra byte, för det spelschemat Leicester har ser ju riktigt fint ut. Och jag tror jag hade, på grund av Abrahams intåg och att snart Pulisic är tillbaka, så tror jag att Werner hade fått stryka på foten där. Kane är ju, ja, det är ju jämbördiga scheman de Chelsea och Spurs har där. Och Kane, ja, jag tror mer på Kane än på Werner i poängmässigt över tid.
Jag hade inte gjort bytet. Så vi är lite olika här. Jag tror Vardy kommer ta poäng. Jag gillar dock inte fulla matchen så mycket som alla andra. Och sen så tycker jag, om det är så att han bara är ett gratisbyte, och då tycker jag så till Ziyech är ett kanonbyte. Och jag hade aldrig tagit minus för att plocka ut en Kane som ska möta Arsenal. Jag hade inte tagit minuspoäng och ta ut Werner heller, som ser riktigt fin ut just nu.
Werner och Kane möter varandra i den här omgången.
Ja, det är inte Arsenal Tottenham. Jag är längre fram i huvudet. Oavsett så tror jag att Kane kan göra det bra mot Chelsea med den form han är i, och Werner visar också fin form. Så att hade jag haft två byten så hade jag nog inte heller gjort det, för då hade jag hellre haft två byten sen veckan efter. Jag ser, han har skickat in också hur hans mittfält ser ut i övrigt. Han har Bruno, Grealish, Jota och Zuzek. Då ser jag direkt att han inte har Zaha eller Mané. Så att, jag hade nog snarare kollat och downgradat någon av hans forward för att ha råd att ta in Salah. Chris Carlson, han skriver att de har haft styrelsemöte med laget och att han får sitta kvar som manager med nöd och näppe. Men han kommer agera. Det kommer bli minst minus 8. Han måste skeppa iväg spelare som Mopay, Bowen och Mitchell. Min fråga är, Vardy, Kevin De Bruyne, Bruno eller Salah? Vem tar ni som kapten? Och vi har väl pratat kaptens frågan där, men vilka spelare utav de här premiumalternativen är viktigast att bygga laget kring, tycker du, Stefan?
Kevin De Bruyne är mitt prio 1 just nu.
Och jag har varit inne på det här tidigare, att det var något avsnitt sen då jag och Kristoffer pratade om kaptens rotation. Jag tycker att man bör sitta med en premium mittfältare i Salah eller Mané i Liverpool och Kevin De Bruyne, för att det kommer vara mycket bindlar där. Kan man även få in Bruno så tycker jag att det skadar inte. Jag vet att det är mycket pengar uppbundet i mittfältet, men där sitter jag. Pratar vi kaptensval så ni har väl båda sagt Vardy, men för min del så är det Kevin De Bruyne den här veckan.
Ja, det är ett läge där man kan ju inte få både och, känns som. Man kan inte ha Vardy och ha alla dyra mittfältare.
Nej.
Jag har inte liksom varit i närheten av något sånt läge. Så där får man liksom väga lite, ja, men hur många byten som det skulle krävas och så. Och hur laget ser ut.
Yes. Lite frågor om City. City. Asada Maya har skrivit in och han har Cancelo i sitt bygge, men kollar på att byta ut honom mot Cresswell. Det tycker jag spontant känns väldigt dumt, även om jag gillar Cresswell mycket. Jag hade suttit kvar med Cancelo, jag hade inte offrat ett byte på det.
Han måste ha någon annan som man kan byta mot Cresswell. Så spontant.
Ja, någon backlinje med Chilwell, Cancelo, Kilman, Lamptey och Ströjk i Leeds. Så att rent pengamässigt så finns det inget sånt enkelt rakt byte där.
Ja, men då hade jag bytt in Kofall istället för Lamptey i sånt fall, om man nu gillar West Ham så mycket.
Ja, jag håller med. Cancelo tycker jag inte är bra att ta ut just nu. Han har även lite andra frågor. Han har Bruno och Kevin De Bruyne i elvan, men undrar om man ska byta ut någon av dem för att få in Salah. Jag kan även nämna att han har Grealish, Ziyech och en riktigt billig Riedewald i Crystal Palace på mittfältet.
Nej, jag hade inte bytt De Bruyne eller Bruno för att få in Salah.
Nej. Jag håller med. Han har en Vardy på topp. Och där kommer vi till det igen. Man kan inte ha alla. Känns ju jobbigt, så förstår jag att ta ut Vardy just nu. Och det kanske inte är ett byte jag heller skulle rekommendera. Men det är kanske den väg jag hade kollat på sikt. Kanske, nu ska vi se. Är det om två game weeks som Liverpool har Fulham, tror jag. Och då kanske se till att ha dubbelbyte då, så välja att gå utan Salah fram tills dess. De möter ju Brighton nu och sen tror jag det är Wolves för Liverpool. Och de matcherna, det är såklart alltid obehagligt att gå utan Salah, men man kanske kan chansa att gå utan de två matcherna. Och sen får man då Vardys fina matcher här, och sen så switchar man ut till en billigare forward och uppgraderar antingen Grealish om vi fortsätter se problem där, eller om man har lyckats få till pengar så pass mycket att man kan gå på ett femmanna mitt fält och göra Riedewald till Salah. Det skulle ju till exempel göra Vardy till Brewster och gå på ett tvåmanna anfall, kunna vara ett alternativ för. Så hade nog jag gjort.
Ja, jag instämmer det.
Robert Jonsson undrar om det är värt att ta 4 minus för att ta ut Semedo mot Cancelo.
Det är inte, behöver inte vara fel, men hur ser laget ut i övrigt? Ser du det?
Nej, det vet vi inte. Men det är alltid svårt med minus 4 tycker jag.
Ja. Wolves defensiv har ju inte varit den bästa, men schemat är tufft nu framöver, så det behöver inte vara fel.
Jag hade inte tagit minus 4.
Nej, jag tvekar också på den.
Semedo har sett bra ut offensivt och Wolves har inte släppt till jättemycket chanser. Och Arsenal som de ska möta har skapat väldigt, väldigt lite.
Nej, Wolves har släppt in 10 mål den här säsongen. Arsenal har gjort 9. Så alltså, chans till nollan borta mot Arsenal, det är ändå hyfsat stor skulle jag säga till Wolves. Så inför den här omgången, sen så om frågan är ställd så här, vem vill du helst ha idag, som Edo eller Cancelo, du tycker det är jätteenkelt. Men minus 4 byte, jag vet inte om jag hade gjort det.
Nej, men det kan slå väldigt fel, för att Semedo skulle kunna liksom matcha Cancelo och då slår det fel. Och liksom, jag tror inte man ska förvänta sig mer än 6 poäng från Cancelo i någon match egentligen.
Nej. Det ska man inte. Carl Kviding, vi fortsätter med City. Han undrar om Aguero kommer slå straffarna när han är på planen, eller är det Kevin De Bruyne som blivit första straffskytt? Vi kan väl lägga till där att Kevin De Bruyne sköt ju utanför i straffen de fick mot Liverpool. Är det någon av er som känner att ni har en jätteklar känsla här, om vi börjar med dig, Kristoffer?
Nej, jag skulle inte säga att hans straffroll är inte klar, även om vi vet att han är bra på det. Så att det kan mycket väl vara KDB eller Mahrez har ju blandats in där också. Jag såg någon lista här.
Gündogan
också, ja. Så att det finns många alternativ och jag Nej, är det straffläggare man ska jaga så ska man inte jaga det i City, för där kan det snurra ordentligt.
Vad säger du, Stefan? Har du någon känsla?
Nej, jag tror det är väldigt svårt. Det är alltid svårt när någon har missat vad människan har för förtroende och hur han vill agera. Jag hoppas såklart att De Bruyne får en chans till, men man vet aldrig.
Jag har någon känsla av att Pep lite har överlåtit det här till spelarna själva att liksom göra upp om det är liksom De Bruyne eller Aguero eller vem det är som ska ta dem. Men det kan ju såklart vara helt fel, men det är den känsla jag har. Jag har ingen aning. Blir det straff så är det bara liksom att kika. Men jag skulle säga att det är 50-50. Jag är ingen som jag tror är mer trolig. Hade De Bruyne satt det mot Liverpool, då tror jag han hade varit självskriven som fortsatt straffskytt. Jag tror inte att han är självskriven att han inte slår den heller nu. Men jättesvårt. Robin Sör undrar, bästa bytet, Salah mot Sterling eller Jota in mot Barkley?
Jota mot Barkley.
Jag kan bara instämma där. Jag tittar mot ett liknande byte så att...
Ja. Och då han har Sterling, ska jag säga. Det kanske var lite oklart. Och i så fall då skulle plocka in Sala, för han skriver det, jag har haft Sterling länge och väntat på explosionen som aldrig kommer. Det känns ju jobbigt att byta ut Sterling just nu dock, kan jag tycka.
Jag hade inte bytt ut Sterling. Jag hade inte, alltså det känns som så här, ja men så jag hade inte gjort bytet tvärtom heller, utan Nej. Jag hade gjort det andra bytet.
Yes, Fredrik Norrström skriver och konstaterar precis som vi alla att det är en galen säsong där gamla sanningar utmanas. Trent och De Bruyne som var cementerade i elvan innan säsongen känns nu inte alls lika viktiga att ha. Jag skulle vilja sätta mig emot och säga att Kevin De Bruyne tror jag kan liksom verkligen bita en i arslet att sitta utan. Men frågan som Fredrik ställer sig är om det är för sent att hoppa på Jota-tåget.
Nej, absolut inte. Han har ju, alltså, det är inte speciellt många som äger honom och han är väldigt, väldigt billig. Så fortsätter han leverera som han har gjort så är det inte för sent.
Nej, jag håller med. Det kan man absolut göra. Sen så har vi lite...
Men hans roll är inte helt given skulle jag säga.
Nej, det är den inte. Jag skulle jättegärna sitta med Jota i mitt lag, men som sagt, jag tycker mittfältsrollen är så extremt tajt mellan. Det finns sjukt många bra alternativ. Så att Jota har inte plats där för mig just nu. Nu har jag gått på premium mittfältet då. Lite wildcard-frågor. Tobias Bengtsson Lischy skriver, hur gör ni med Sala? Ett allt för offensivt lagt Brighton kan få det blodigt mot ett formstarkt Liverpool. Tror nog att Sala är tillbaka. City just nu med wildcard på Kevin De Bruyne och Bruno Ceesh och Kun Aguero och Werner. Man kan alltid vara efterklok, men en normal dag gör Werner 3 förra matchen, skriver han. Ja.
Jag hade inte gått på Aguero där för att när Jesus har spelat i år har han sett riktigt fin ut. Jag är inte alls säker på att Aguero bara går in och tar den platsen även om han är hel.
Nej. Och som sagt, det finns ju så många billiga anfallare som levererar bra. Bamford till exempel är en spelare som jag tycker absolut man kan ta in. Och gör man Aguero till Bamford, då har man ju plötsligt ganska mycket pengar. Kanske man kan få in en Sala i det där laget och kunna sitta med De Bruyne och Bruno och Sala tillsammans med Ziyech. Alltså, det vattnas i munnen. Jag kollar på det själv, men då har man alltså 4 mittfältare från 4 olika tilltänkta topplag där man kan sätta binden när de har bra matcher eller vad man har för feeling. Jag tycker det lockar väldigt, väldigt mycket. Och även om man inte sätter binden där så har man fått täcka de andra som har en kaptensbindel där.
Och även att gå från Aguero till Calvert-Lewin är ju, det är mycket pengar sparat där också.
Absolut.
Alltså, eftersom man har wildcard så det har vi, jag föredrar att ha Sala, De Bruyne och Bruno på mitten. Och då blir det billigt anfall såklart.
Ja, då får man gå utan er kapten Vardy i den här omgången då.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men Joakim Karl skriver också att han har dragit sitt wildcard och undrar om han ska gå på Jota på mittfältet eller satsa på Cancelo, en billigare mittfältare. Ja, det är svårt att säga. Jag har inte laget i övrigt framför mig.
Ja, då skulle jag nog ja, behålla Cancelo och gå ner på Zuzek från Jota då, i så fall. Man ska ja, hålla sig billigare, ja.
Jag gillar Cancelo väldigt mycket. Och jag är inte helt säker på att Jota kommer starta varenda match.
Nej. Sen så har vi ju alltid de här Kane och Son-frågorna. Johan Engström skriver så här. Det här är ju inte alls Kane Son. Vi kan ta den här i alla fall. Johan Engström, bytte ut Salah mot Mané förra veckan. Sitter med Mané och Kevin De Bruyne nu. Om Salah ska in, ja, vem ska ut?
Ja, då är det ju Mané. Men jag ser inte någon anledning till att göra det bytet. Det är liksom straffarna som avgör det. Jag tycker Mané såg jättefin ut nu här mot Brighton. Hade otur som inte fick med sig några poäng. Nej.
Jag tyckte du och jag pratade ganska mycket om det här i förra avsnittet, Stefan, att om man gör det bytet, det är inte fel att göra Salah till Mané, men då ska man ha det som ett långsiktigt plan, att då går man på Mané istället för Salah, för Mané har sett jättebra ut. Sen så har Salah liksom, jag tycker han har edgen ändå med straffarna och så, men om man har gjort det bytet, då får man nog lite stå fast vid det, tror jag.
Ja, nej, men Mané ser ut att vara i fin form, så jag hade inte bytt ut honom.
Nej. Daniel Johansson, här kommer Son Kane. En ska bort, Son eller Kane, vem hade ni valt bort?
Ja, men det blir ändå Son om man ställer dem mot varandra, just på grund av vad som finns på mittfältet som jag hellre vill ha.
Jag var inne på det här också när vi hade jättemycket frågor om Son och Kane i förra veckan när liksom spelschemat verkligen vände och de skulle möta City. Jag är helt övertygad och det är många som säger det. Jag kollar på att gå utan både Son och Kane och då kommer folk göra sig lustiga över det och säga att de kommer fortsätta ta poäng, de visar sig bra form. Ja, det kommer de göra. Problemet är bara att som sagt, om jag kollar på det här mittfältet där jag ska sitta med Bruno och jag ska sitta med De Bruyne och Salah och Ziyech och Grealish, ja, men då är mittfältsplatserna tagna och jag har inte råd att ha en spelare som Kane. Jag tycker det finns så många bra alternativ som har bättre spelschema och som jag ser heller inte mig själv med de spelarna i laget som jag nämnde nu på mittfältet sätta en kaptensbindel på Son eller Kane framöver. Och då kan jag inte lägga de pengarna där. Sen, de kommer ta poäng och de kommer kunna straffa mig, men det får vara så. Han har ställt till de här byterna mot varandra och då har han skrivit Son till Jota eller Kane till Abraham. Och där direkt kan jag säga att Abraham, jag hade inte tagit in honom. Jag tycker att det är alldeles för oklart där vad som kommer hända när Pulisic kommer in. Så om man ställer de byten mot varandra så tycker jag sånt i Jota är mycket bättre.
Håller med.
Robin Aronsson, ska man byta ut Kane mot Vardy nu när Tottenham har lite tuffare spelschema samtidigt som Leicester har några på pappret åtminstone lätta matcher framöver? Ja, men jag lämnar frågan till er. Ni är ju i Vardy-båten här.
Jag hade mycket väl kunnat tänka mig att göra det bytet, absolut. Nu sitter jag med båda inför denna gameweekend och jag har inte gjort mitt byte än. Men vi får se vart jag landar i, om vem jag behåller när det schemat nu ändras helt. Mm. Men var det går först för mig av de två.
Gillar du också det bytet, Stefan?
Ja, jag gillar bytet. Jag tror Vardy kommer ta mer poäng än Kane över 4 gameweeks här. Sen är det ju alltid en fråga om vad behöver jag, liksom har jag några andra problem i laget? Och liksom, har man någon spelare som man vet kommer vara borta eller så, då hade jag prioriterat att göra det bytet. Men om man inte har några andra problem så tycker jag att det är ett bra byte.
Jag skulle säga att jag skulle också hålla Vardy som lite odds favorit om man skulle säga poängmässigt de kommande 4. Däremot håller jag inte alls omöjligt att Kane matchar honom. Nu som sagt, det är Chelsea den här gameweeken. Det är Arsenal nästa om vi pratar Tottenham. Sen är det Palace och sen är det Liverpool. Det är Tottenhams kommande 4. Sen den femte matchen möter Tottenham och Leicester varandra. Leicester, de har Fulham, Sheffield United, Brighton och Everton. Jag hävdar fortsatt envist att Vardy passar som allra bäst i omställningsspel, även om, som du var inne på, att han kan ställa till det mot sämre lag, det visade han förra säsongen. Men jag tycker kanske inte att han har levererat de siffrorna som han gjorde förra säsongen, början på den här säsongen. Det är ju straffarna han har rullat in och förlitar sig på det. Tror man att det kommer bli mycket straffar här, Fulham, Sheffield United, Brighton, Everton, så absolut. Men ja, jag tycker att det känns lite som ett sidledsbyte faktiskt. Och antingen hade jag suttit kvar med Kane om jag vill sitta med en premiumanfallare, eller så hade jag gått på det här som jag väljer att göra. Gå på ett mer tillspetsat mittfält där jag kommer sätta kaptensbindeln flera gånger.
Och jag räknar hem 3 segrar från Leicester, och när Leicester vinner så är Vardy ju poängen allt som oftast.
Mm. Där är ju också frågan, om man tar in Vardy, då är det ju sådär, då ska han utmana om kaptensbindeln lite hela tiden, tycker jag. Och alltså jag har svårt att liksom, jag tror att jag kommer ha kaptensbindeln på Kevin De Bruyne eller Salah för det mesta här. Jag bara kollar deras spelschema. Det liksom går inte att bortse ifrån. Men det är härligt att vi inte är överens hela tiden. Det är annars ofta vi sitter och håller med varandra. Men vi kanske ska avsluta där, och sen så får vi på något sätt göra någon notering. Jag tror jag ska försöka skriva ner det, så får vi följa upp hur det går i matchen Kane-Vardy. Jag, som sagt, jag tror att Vardy mycket väl kan slå Kane, men jag håller det inte som någon självklarhet. Stort tack för att ni har lyssnat. Nu så tackar vi för oss och är åter om en vecka. Och ja, ha det bra tills dess, och glöm inte att göra era byten nu med fredags deadline denna vecka. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.